Då är vi igång, John.
Hallå, hallå, Erik.
Nu överraskade jag dig lite grann här genom att trycka på rekordknappen.
Ja, det är bra. Mm. Jag är van att sätta rekord.
I vad? Ja,
oklart.
Men rekord?
Ja, ja. Framförallt.
Du kommer inte ihåg något rekord du har satt?
Nej, jag har skjutit fler guldbockar än vad du har gjort.
Det är sant, men det är inte nödvändigtvis ett rekord.
Nej, men mellan dig och mig så är det rekord.
Mm. Jag och min pappa hade ett tag, jag vet inte om det fortfarande är aktuellt, men åtminstone räknade vi ut nordiskt rekord i att skjuta PET-flaskeraket. Den där vattenraket med PET-flaska. Vi hade skjutit 250 meter.
Oj!
Mm.
Det är ett rekord.
Det konstaterade då, åtminstone vad vi kunde utröna i forum på nätet och sånt där med människor som håller på med den här verksamheten.
Ja, så var det många.
Vid den tidpunkten så var det ett rekord. Det kan ju ha överträffats sen dess. Jag har faktiskt inte koll på det.
Nej.
Men det här var väl 03.
Var du född då? Eller ja, nej, ja. Det är ett tag sedan jag. Ja.
Ja, jag var född då.
Ja.
Men det var lite kul. Det var lite kul. Då var vi farliga.
Ja, det är klart. Ja. Ja, spännande.
Skjuter inte så mycket PET-flaska nu för tiden.
Nej.
Skjuter krutdrivna projektiler.
Ja.
Snarare än tryckluft och vatten.
Ja. Blyfria.
Till del. Och då kommer min far in. Han har börjat handla blyfri jaktammunition.
Ja.
Så det där jag sneglar lite grann på.
Mm.
Jag vet inte riktigt.
Förlåt uttrycket då, men slår det ihjäl lika bra?
Jag har inte kommit riktigt så långt, men de som påstår att de kan det här säger ju att det gör det. Och att det blir mindre köttförstöring, man behöver inte putsa lika mycket och sådär.
Jag tror att det går väldigt fort just nu.
Ja,
utvecklingen.
Jag tror det. Alltså, man har nog insett att man behöver jobba på just de här kulorna.
Mm. Det är nog så, och det har vi nog sagt någon gång förut, att vi får nog tycka vad vi vill, men det kommer nog att bli fullständigt.
Sluta säga sådär, du får låta som att världen går under nu.
Nej, nej, världen
bra.
Kommer inte gå under.
Det känns inte, jo, men jag tror att den gör det. I min värld.
Ja.
Jag vet inte. Det kanske inte är så illa då. Jag tycker det är svårt.
Problemet blir ju med alla skjutbanor. Hur det ska gå till med sanering och omdaning.
Ja, men
22-skyttet. Ska skidskyttarna, vad ska de skjuta med?
Ja, men jag tänker även skogsindustrin. Alltså det är ju en sak att såga igenom en blykula i sågverket. Det är en helt annan sak när det kommer en koppar eller stål. Eller alltså någonting som är betydligt mycket värre för klingorna.
Absolut.
Så att även där så blir det ju liksom bekymmer. Nu ska vi inte använda skog som kulfång, men det är oundvikligt, tror jag, att det hamnar en och annan kula i ett träd, va? Även om du har ett gott kulfång bakom trädet. Mm. Så att säga. Så att det där är ju någon fundering.
Det tror jag med. Har du jagat något sen sist, Erik?
Nej, det har jag nog faktiskt inte hunnit med, för vi satt ju här sist och konstaterade att säsongen var slut.
Ja, hund.
Hundsäsongen, ja. Nej, men jag har inte kommit med ut med något annat heller faktiskt. Du vet, jag har renoverat farstun. Har jag gjort.
Ja, bra.
Vi har en jaktrelevant proposition. Ett ärende i KU som handlar om jägare.
Nämen.
Ja, och det är inte GES.
Är det sekretessfrågor?
Ja.
Ja,
det handlar om sekretess kring jägare och vilka de är när det kommer till NVR och alltså kommunala jägare och sådana där saker.
Ja.
För det har ju tidigare varit offentlig allmän handling som gjort att man då har kunnat ta reda på var det bor jägare som har vapen och sådana där saker.
Ja, och kommer det här att landa då, Erik?
Ja, men det reder vi upp. Så det.
Bra där.
Det blir det sekretess på den, tror du?
Snyggt. Jaha. Bra för att vara KU då.
Ja, det tycker jag ändå. Alltså, det är inte mycket vi gör som är bra. Jo, det är det. Men just för jägare så är det inte jättemycket jägarrelevant. Men just den här gången så står det ju faktiskt till och med jägare i rubriken, så att det kommer upp här i kammaren om några dagar.
Ja, vad roligt.
Ja. Eller några veckor blir det nog kanske. Ja. Men.
Så och sen upp till omröstning efter det sen då. Ni ska debattera lite först. Är det någon som var emot?
Jag har inte noterat någon som...
För att göra lite partipolitik av det.
Men, nej, tyvärr. Utan det verkar som att... Eller tyvärr. Men det verkar som att alla är överens.
Innefattar det här även de här som bedriver skyddsjakt på stora rodjur och sådär? För de har ju också funnits i register, men den kanske redan har varit sekretessbelagt.
Jag tror att det redan har varit sekretessbelagt. Ja. För det har ju varit hos Naturvårdsverket, de registrarna. Och där tror jag att det finns sekretessbestämmelser redan som kan hantera. Problemet här har ju varit att du har haft på andra ställen där den här sortens information har lagrats om vem som har varit kommunjägare och sådana där saker.
Och nu kommer det här att skutta igång halvårsskiftet eller nästa år? Eller?
Nu har inte jag i kraft redan datumet i huvudet, men halvårsskiftet är ju inte en dålig gissning skulle jag säga. Jag kan faktiskt kolla upp det där vid tillfälle.
Ja. Bra.
För just det datumet har jag tappat. Och eftersom alla var så himla överens så var det ju heller ingenting som var värt att bråka om. Och då blir det att man lägger tyvärr energin på de saker som det är mer strid om. Utan här var vi ganska överens.
Ja, men det är klart.
Så att, är det kul.
Ja.
Har ni något jägarrelevant i miljö- och jordbruksutskottet eller pratar ni bara koldioxid och grejer?
Nej, vi pratar aldrig om jakt.
Nej. Det är bara ni som har ansvar för den frågan.
Ja, just det. Nej, vi har ju snart det årliga jaktbetänkandet kommer upp. Jag tror det kommer pratas en del jakt i EU-valrörelsen också. Det
är väl ofrånkomligt.
Det är ofrånkomligt.
Framförallt om det rör sig i varje fråga.
Ja, men precis. Och där kommer det ju ett väldigt viktigt möte snart. Jag ska inte ta gift på när det kommer, men det kan komma i mars månad.
Mm.
Men kanske i april. Miljöministrarna ska då ta ett beslut om flytt i bilagorna i artavtalsdirektivet. Mm. Finns det en majoritet där då så går det ju vidare till Bernkonventionen.
Ja.
Och där har ju EU majoritet.
Mm.
Så har man gjort en bra sak där i EU så ska det ju även gå vägen i Bernkonventionen.
Mm.
Men, säger jag, det är några länder som börjar att skruva på sig lite och blir det nu...
Vilka är det som skruvar sig?
Det svänger lite fram och tillbaka, men jag undrar om inte Italien hade börjat att tveka lite till exempel. Men om vi säger att det går dåligt i ministermötet så då tror jag att det kan nog dröja ohyggligt lång tid innan den här frågan kommer upp på bordet igen. Så det är verkligen skarpt läge nu.
Men det är ju säga, både bra och dåligt. Alltså, det är bra att det är skarpt läge, men det är ju dåligt att det finns att det är så högt spel.
Ja, det är verkligen högt spel.
Och det får man ju försöka ta höjd för.
Och jag hoppas väl att koppla till EU-valrörelsen, men att om man väl börjar titta i de här bilagorna, art- och habitatdirektivet, att man även kanske vågar titta på fågeldirektivet, skarvfrågan, vitkindad gås, Men mera. Det är ju frågor som har legat låsta väldigt, väldigt lång tid. Jag tror att vi skulle utan problem kunna ha allmän jakttid på båda de till exempel arterna.
Ja, visst.
Utan att vi skulle kunna utplåna dem, om någon skulle vara rädd för det.
Alltså, bestånden av både skarv och vitkindad gås är ju definitivt jaktbara i en svensk kontext.
Ja.
Jag vet ju inte hur det ser ut i Luxemburg, men jag menar, i en svensk kontext så är det den allra högsta grad jaktbara bestånd.
Jag kommer så väl ihåg Kristoffer Fjellner när han var i Europaparlamentet. Han stod i någon debatt i talarstolen där och la ut texten om skarven just. Och sen hur han liksom förklarade att jo, men de var kanske på 70-talet när man reviderade fågeldirektivet senast. Mm. Typ. Då var de nog kanske ovanliga. Men idag är det den vanligaste fågeln vi har i kustbandet. Mm.
Och det där är så dumt, för alltså det där, alltså den lagstiftningstekniken, förlåt nu blir jag så här KU-tråkig igen,
ja, men
det är relevant. Den lagstiftningstekniken där man skriver i lagstiftning om enskildheter på det här sättet, hur en viss art och hur en viss hit och hur en viss dit, snarare än att ange principer.
Mm.
Alltså då blir det ju som du säger att en utrotningshotad art när man skriver någonting på 70-talet kanske inte är det sen. Ja, då ska det alltså till en lagändring som anpassar kartan efter verkligheten. Istället för att man anger principer för vad som är skyddsvärt.
Mm.
Och det där är ju jättefarligt. Det är ett problem vi har i vissa lagstiftningar. Allt ifrån som sagt fågeldirektivet till tryckfrihetsförordningen som är ju superdetaljerad grundlag, gudbevars. Alltså det blir aldrig bra. Jag har svårt att komma ihåg ett enda exempel på när man är så detaljerad i lagstiftning och det blir bra. Men då har du å andra sidan det andra gisslet som också ofta är så att säga, någonting som irriterar folk, att är du då mer diffus eller mer allmänt hållen. Ja, men då blir det en fråga om tillämpning och då är ju inte det inom politikens ansvarsområde.
Nej.
Utan då kan det ju snarare bli fråga om tjänstemannaaktivism. Men säga vad man vill om det, men det går åtminstone att jobba med på ett annat sätt som är mer rörligt och försöka motverka det. Ja. Det här är jätteknepigt. Och hur vi som politiker ändå ska se till att man får genomslag för folkviljan. Det är också relevant i varje frågan.
Och, absolut. Och det som blir krångligt är just den här typen av lagstiftning som säger det. Vi brukar ibland prata om vad var lagstiftarens intention.
Mm.
Det blir ju jättekonstigt.
Jättesvårt är det.
I det här.
Ja, och där är också vi lite dåliga på det, ska jag säga. Eller har varit. Att när man pratar om lagstiftarens intention, så ska ju det egentligen då stå i det som kallas för förarbetena. Mm. Alltså i utredningen och regeringens promemorior och allting sånt som ligger till grund. Men det är ju inte alltid det är så att säga mångordigt i alla avseenden. Och då kan det vara något som inte omfattas av det som står i förarbetena eller det som är beskriver lagstiftarens intention. Nej, men då ska myndigheterna och domstolarna gissa. Försöka lägga pussel där vi inte har varit tydliga. Ja, du fattar. Samtidigt vill man inte vara övertydlig, för det kan ju få som sagt oanade konsekvenser, ja, i oanade situationer som uppstår. Så det där är jättesvårt hur man gör det på ett bra sätt. Och det är ofrånkomligt. Jag känner inte till något juridiskt system som har tagit sig runt det här problemet.
En helt annan sak, Erik. Mm. Jag pratade med den gode Sten Bergheden igår.
Mm.
Som sitter i den pågående vapenutredningen.
Just det.
Och den ska väl komma till ände här tidig sommar kanske, eller?
Ja, han har ju varit i podden och pratat om vapen.
Men han vill ju inte föregå utredningen såklart, men han var ändå försiktigt positiv till ett antal av frågorna.
Ja, precis. Och låt oss påminna oss om då vad som ligger i den här utredningen. Dels är det ju storleken på vapengarderoben.
Jajamän.
Dels är det ju 5-årslicens för sportskyttar.
Precis.
Och sen så är det lite andra sådana här saker som inte har direkt med EUs vapendirektiv att göra.
Nej, men precis. Ett antal frågor som egentligen var uppe till hantering under förra mandatperioden.
Men som liksom inte bidde någonting av.
Nej, men det var ju ett antal tillkännagivanden.
Mm.
Ja.
För det här så är justitieutskottet en väldigt massa saker där det fanns majoritet för, men som sen liksom inte blev av, och nu blir det av i den här utredningen.
Ja, så det ska bli jätteintressant, och jag tänker väl under våren att vi får vänta tills utredningen har lagts på bordet, men att Sten kanske får komma och berätta lite om vad som vi kan ha förhoppningar om kommer att kunna ske propositionsmässigt och efter det.
Ja, precis, för det där är ju allra högsta grad relevant för oss jägare, så att säga. Hur många vapen får man ha? Jag vill också ha många. Men framförallt så vill man ha lite flexibilitet. Har man 6 vapen idag och så vill man köpa ett nytt, då måste man ha ett glapp där. Först göra så med det första och sen söka på det andra. Och det är svårt att pricka in när det inte är säsong.
Mm. Ja, men så är det. Så att, nej, men det ska bli spännande. Jättespännande att se. Det kom ju ett annat förslag från regeringen förra veckan, ett nytt vildsvinsförslag.
Jaså? Här har jag missat, berätta.
Ja, men med ett antal uppdrag egentligen för att underlätta vildsvinsjakt och ta fram modeller för om vildsvinsstammarna är för stora lokalt och regionalt. Jag är inte enkom positiv till det här, ska jag säga. Jag tycker fortfarande att det tar alldeles för lång tid med det här med småskalig försäljning på vildsvin. Men det som jag också är rädd för när man tar fram den här typen av nya förslag är att det offentliga går in och vill peta lite för mycket.
Mm.
Ska Naturvårdsverket bestämma om det är för mycket vildsvin i ett område?
Mm.
Jag tycker ju fortfarande att jakten är en fin del i äganderätten och att jägare, markägare och så vidare ska komma överens om en lämplig förvaltning.
Men vad är det man konkret föreslår då?
Ja, det var ett antal nya utredningsuppdrag egentligen för att underlätta. Dels med hjälpmedel, men också just för det här med bedömningen av storleken stam och skador.
Okej. Så det är utredningsuppdrag och inte skarpa beslut nu?
Ja, precis.
Men då får man ju se vad det blir av utredningen sen, att titta på det.
Precis.
Ja, men intressant.
Och sen älgen fortsatt då. Jag vet att man har fått, regeringen har ju gett LRF, Jägarförbundet och Sveaskog i uppdrag att prata ihop sig om en framtida älgförvaltning. Det är ju intressant. Vi vet ju att de stora skogsbolagen som inte är Sveaskog har ju åsikter om hur det här bör ske. Det rimmar nog inte riktigt med Jägarförbundets intentioner.
Men vad säger du?
Nej, jag bara tänkte på det. Var det förra våren så började det ju ramla ner lite såna här ja, men rapporter om de 10 första åren med nya älgjaktssystemet. Mm. Och Naturvårdsverket levererade en, skogsindustrierna levererade en, det var väl tillsammans med LRF, och Jägarförbundet har gjort någon. Men det var i alla fall ett seminarium här i riksdagen och skogsindustrierna föredrog sitt. Och Daniel Linné var ju där då från Jägarförbundet, och det var ganska het stämning där fram på kvällskvisten.
Mm.
Och alltså, älgjaktsfrågan behöver hanteras, och det kommer bli väldigt svårt att lagstifta mer om älgen, för älgen är ju väldigt reglerad redan.
Ja.
Är den ju. Det är ju egentligen det viltet vi har gett ifrån oss bestämmanderätten. Allra tydligast ifrån markägarsidan. Men som det är just nu funkar det inte så fantastiskt bra. Så att oavsett om vi vill eller inte, oavsett om de här tre organisationerna lyckas hitta en bra lösning för det framtida älgsystemet, så kommer den här frågan att vara het under ett par års tid nu, ja, tills vi har hittat en ny form eller förbättrat den gamla formen.
Mm. Ja, det är vad det är. Det där känns knepigt, för jag tänker att det är ju ett av problemen är ju markägare, alltså stora markägare som tycker att betesskadorna är för stora. Och det är väl kanske någonstans där som gör att alltså just älgjakten är så himla annorlunda mot alla annan jakt, som gör att den måste regleras på ett helt annat sätt. Det där tycker jag är väldigt svårt att liksom gifta samman med några andra principer, utöver den som jag tror att jag har sagt för något tidigare tillfälle, att utgångspunkten bör vara allmän jakt. Och i det fall det inte funkar, så borde det vara licensjakt. Och funkar inte licensjakt, så får man gå över till skyddsjakt. Alltså ungefär så. Och att man har den, så att säga, tågordningen. Och följer man den tågordningen, ja, men då ligger nog kanske älgen rätt på licensjakt. Men frågan är då hur man ska beräkna saker och ting. Och där är det kanske lite grann som vi har pratat om tidigare i podden, att det är olika utmaningar i olika delar av landet, men vi har samma system i hela landet. Och då var ju Daniel Ligné här i podden, och han sa ju det att så här, i södra Sverige så är det kanske framförallt förändringar i hur årstiderna ser ut och hur klimatet är, och att det trycks undan av annat vilt. I mellersta Sverige så är det framförallt rovdjurstrycket som är bekymret, och i norra Sverige så är det här med vandringsälgar som gör att någonstans längs vägen så är de alltid skjutbara när de rör sig mellan fjällen och kusten, och plogade vintervägar och liksom hela den biten. Ja, men då är frågan, Är det tre olika system vi borde ha, beroende på att det är olika utmaningar och olika förutsättningar? Kan man verkligen trycka in hela landet i samma system?
Mm. Nej, det är intressant där. Och jag tror att älgen påverkas också av klimatförändringar, biologiska förändringar, skillnaden i hur vi brukar skogen idag jämfört med hur vi brukade skogen för 50 år sedan och så vidare. Och så vidare. Så att det är så många, många parametrar i det här. Vi borde ju ha kommit så pass långt så att vi börjar lära oss, men vi har fortfarande aldrig lyckats riktigt, riktigt bra med älgförvaltningen i Sverige.
Nej.
Men snart borde vi börja lära oss, tänker jag.
Vi kanske är helt obildbara.
Ja, en del är ju det.
Ja. Ja, men vi får väl se vad det tar vägen någonstans. Jag tänker att det här är kanske också en fråga som förenar jägare och miljömuppar. om uttrycket tillåts. Jag tror värnandet om älgstammen är ganska universellt. Alltså det finns ju egentligen bara en kraft som vill decimera den fullt ut, och det är de stora skogsbolagen. I övrigt så jag tror jag befolkningen i gemen, inklusive jägare, tycker nog att det är viktigt med en stark älgstam. Så att, som är så mycket annat vilt.
Mm. Nej, men det här kommer att vara en het fråga, tror jag, under några års tid nu.
Mm.
Älgen.
Verkligen. Men hur är du?
Ja.
Alltså jag har funderat över det här med den här podden och hur vi ska, så att säga, lägga upp det framöver. Och vi har fått in lite förslag på saker och ting.
Kul.
Men
det enda förslaget jag har hört, ni måste spela in mer avsnitt. Det är det enda jag hör.
Ja, men det får vi också ganska mycket. Ja. Mer avsnitt. Ja, vi är för fler avsnitt. Men vad ska de handla om? Men dels fortsätter vi gärna att ta emot goda förslag på personer vi skulle kunna bjuda hit. Och vi har inte hunnit göra det till idag. Men en sån sak som jag tror att vi behöver komma tillbaka till, det är ju fjälljakten. Och där sitter ju du faktiskt i den här så kallade Renmarkskommittén.
Mm.
Och vad kan du säga om den i det här sammanhanget? För den är ju alltjämt pågående och ni har ju lämnat ett delbetänkande där vi var skiljaktiga.
Mm.
Och vi har pratat lite grann om det tidigare. Men kan vi ta några minuter här och bara ge ett ordentligt avstamp utifrån ditt perspektiv? För det här är också utifrån mitt perspektiv, alltså minoriteter och urfolksrättigheter och äganderätten och alltså den sortens frågor, det är faktiskt KU-frågor.
Ja men det är det, absolut. Ja men så är det ju, det har vi nog pratat om, att vi reserverade oss i det här delbetänkandet som levererades i slutet av sommaren 23, och nu sedan ett par veckors tid tillbaka så är ju det här ute på remiss i landet. Och det är ju otroligt viktigt att folk verkligen tar möjligheten, olika organisationer och så vidare, att skicka in en remiss på det här, för att det finns mycket åsikter. Och jag tror vi hade inte en majoritet för att reservera oss i, för vi var tre partier som gjorde det ju, M, KD, SD. Men jag tror att merparten av remissinstanserna inte är särskilt positiva till förslaget som ligger i Renmarkskommitténs delbetänkande.
Tveklöst.
Så tror jag. Så därför blir det väldigt, väldigt viktigt att, och jag tror man har fram till juni månad på sig att skicka in remiss. Vi jobbar ju ändå på nu fortsatt med utredningen, men nu börjar man ju även titta på naturtillgångar, hur organisationen ska vara upp byggd och så vidare, men jakt- och fiskedelen är ju ändå med i bakgrunden hela vägen fram till slutbetänkandet, för då ska det slutliga förslaget också komma kring jakt- och fiskedelen.
Mm.
Och som det ser ut just nu med de direktiv och så vidare, då ska ju även älgen med in i det här. Mm. Och vem ska ha rätt till älgen? Därför att en jakträtt innefattar ju också älg.
Mm.
Jakträtt ser ju inte olika ut, utan jaktbara vilt är med i jakträtten. Så vi kommer ha ett Everest att hantera det här, och återigen då, jätteviktigt att skicka in remiss.
Ja, verkligen.
Ja.
Och alltså, utifrån vårt, vi tittar ju lite grann på det här, för det finns ju flera saker som händer parallellt med det här, som inte handlar om jakt, men som handlar om frågor som rör urfolket samerna, men också andra folkgrupper som tornedalingar, kväner och lantalaiset, och alltså sanningskommissioner som är på väg fram, vitböcker, och saker som redan är presenterade, och det är väldigt mycket som händer samtidigt. Och så ovanpå det då den kritik som Sametinget har fått för hur det fungerar ifrån Statskontoret, som har gjort en ganska så noggrann granskning och har väldigt, väldigt hård kritik, måste jag säga. Alltså jag har aldrig sett någonting liknande. Alltså man pratar om att det pågår jäv och felaktigheter i handläggningar, och det är sådana bekymmer så att det finns liksom ingenting som går att jämföra med detta, vad jag kunnat hitta i svensk förvaltningshistoria.
Jag kan säga så här, Erik, att hade det här varit en annan myndighet som hade fått all den här kritiken, man hade stängt den på dagen.
Ja, generaldirektören hade fått gå på dagen, åtminstone.
Ja, just.
Så. Det är ju det är väldigt omfattande kritik. Bara en sån sak som att man beskriver att räkenskaperna kan inte bedömas utgöra en rättvisande bild av ekonomin i myndigheten, för att det går liksom inte att härleda det till någonting. Det är ganska så allvarlig kritik, för det är en ganska grundläggande sak ändå. Men vi ska inte fastna i det, men det jag försöker komma fram till att säga, men det här Renmarkskommittén
det hänger ihop.
Ja. Alltså Renmarkskommittén kommer in i en mycket större kontext som rör frågor om hur, som är framförallt Norrland baserade och minoriteter och urfolk, där även tornedalingarna kommer in, och som sagt kväner och lantalaiset, där det finns ju delar av tornedalingarna som tycker att de också borde erkännas som urfolk.
Ja,
sen finns det andra delar av tornedalingarna som tycker att det är en jättedum idé att bli erkänna som urfolk, och sen så allting hamnar i en jättestor smältdegel.
Plus att vi nu har en koncessionssameby som vill bli en skogssameby.
Exakt.
I ett område där det inte är staten har mark, utan där det är privata marker.
Och det innebär då väldigt omfattande rättigheter till marken som är privatägd.
Ja.
Och det såg man kanske inte riktigt framför sig.
Nej.
Och här, min analys, som inte är färdig, men nu får ni liksom en sån här föraning om hur jag resonerar.
Och lyssna nu kan jag säga, därför att jag brukar inte slänga ur med det så ofta, men Erik är ganska klok, men ni behöver inte berätta det för honom.
Men du vet ju inte vad jag ska säga.
Ja, men du är ganska klok.
Ja, okej. Okay, ja. Min analys är den så här, men Sverige har under en lång tid haft ganska så att säga dåligt samvete över hur man har hanterat samer och andra minoriteter, framförallt i Norrland, på goda grunder. Alltså assimileringspolitiken och tvångsdeporteringar och steriliseringar och allt vad det är för någonting man ägnar sig åt, och rasbiologi, det har varit dåligt, rakt igenom uruselt.
Absolut.
Sameskolor och ditten och datten. Men det man då har gjort är att man har sagt liksom så här, vi ska göra rätt för oss, så att säga. Vi ska be om ursäkt där ursäkt är nödvändigt, det kan jag tycka är rätt. Vi ska så att säga ha sanningskommissioner, vi ska klarlägga vad som har hänt och vi ska liksom skapa en bild av ungefär hur saker och ting har gått till. Jättebra. Vi ska se till så att förutsättningarna för samiskt liv fortsätter, och kultur och rennäring och alla de här bitarna så. Men sen har det hänt en sak till, att man har anslutit sig till en väldig massa internationella konventioner som handlar om urfolksrättigheter. Och när man gör det så då ansluter man sig ju till en massa principer man måste följa, massa regler och sätt som man ska hantera detta. Det är bara det att alla de här urfolken och alla de här historieskrivningarna, de är unika på många sätt och vis. Jag tror att det är väldigt svårt att skapa en internationell konvention som passar in ordentligt på varje enskilt fall. För det är många likheter i de oförrätter som har varit, men det finns också många olikheter. Och att då försöka rakt av knö in den svenska kontexten, där du dessutom har flera olika folkgrupper, där en har en formell status som urfolk, men de andra är bara nationella minoriteter om uttrycket tillåts. Framförallt pratar jag om tornedalingar. Då blir det väldigt ojämnt, då blir det väldigt oklart. Och det är inte grundat i en historiebeskrivning lokalt i Sverige hur det har sett ut, utan det är grundat i en massa formalia runt omkring. Och mycket av det jag hör ifrån när du beskriver hur renmarkskommittén har arbetat och vad ni har haft för juridiska förutsättningar för ert arbete, så är det sånt som liksom strålar tillbaka till de första renskötsellagarna från, var det 1500- eller 1600-tal, som gör att man nu hamnar i en konstig situation. Men vad är det?
Mm.
Vi måste ju kunna sitta ner och prata vettigt så här, okej, hur har historien sett ut? Vad finns det för oförrätter vi behöver rätta till?
Och vart vill vi?
Och vart vill vi, precis. Hur ska vi kunna samsas på det här området med de här resurserna som finns på ett rimligt sätt utifrån att vi alla är människor som bor på samma yta?
Precis. Och nu pratar vi ungefär halva Sverige.
Ja, och lite till.
Ja.
Så att, jag tycker att det här är så...
Nej, det är så otroligt stort också.
Ja, för och det är så överjuridifierat. Ja. Alltså istället för att prata om de riktiga principerna, så är det en massa lagar och gamla grejer som ligger och skvalpar, och konventioner som sätter ramarna, istället för att kunna ha en riktig diskussion. Och sen så dessutom är tonläget så oerhört högt och infekterat, så det går inte att prata riktigt med varandra.
Skyttegravarna blir djupare och djupare.
Ja. Och man använder juridiken mer och mer för att förgöra motståndaren snarare än att sitta ner och mötas.
Ja, absolut.
Och försöka lösa det på ett sätt som funkar för alla.
Så är det.
Och det finns inget, och det du kokar ner till är bristen på medmänskligt förtroende för varandra.
Mm.
Man litar inte på den som sitter på andra sidan bordet.
Så är det.
Och om man bara liksom får avsluta den här långa utläggningen med ett exempel, för vi ska strax avrunda. Jag hade strax efter att vi var, ja, det måste ha varit i våras eller sommar någon gång förra året, så var det en palestinsk delegation på besök här i Sverige. Och de kom till oss och de var här för att studera svensk förhandlingskultur och förhandlingsteknik. Hur vi förhandlar med varandra. Det är ju inte minst aktuellt utifrån så att säga Mellanöstern-problematiken. Och då satt jag där med en annan kollega från KU. Vi beskrev då hur vi i KU arbetar med förhandlingar, för vi kom ju överens 8 partier om väldigt många svåra saker utan att ha politiska bråk. Och så säger jag, men det handlar om det mellanmänskliga förtroendet, och att du måste se till så att din motståndare kan lita på dig, och din motståndare måste försöka se till så att du kan lita på den. Åtminstone kring vissa grundläggande grejer, även om ni inte litar på varandra fullt ut. Och när jag försökte beskriva det här en stund, så är det en i delegationen som räcker upp handen och så frågar han, excuse me, I understand this, but what's your plan B? Alltså, vad är plan B? Och det är lite skrattretande givet hur man har sett hur saker och ting har utvecklats där. Men det är ju i allra högsta glad någonting som jag tror måste komma ihåg, att det är precis lika tillämpligt när det kommer till samiska frågor, tornedalingar och de svenska intressena. Alltså man måste kunna försöka bygga ett ömsesidigt förtroende, annars kommer det aldrig gå.
Mm. Nej, jag håller med dig, Erik. Som ni förstår så finns det en del kvar att göra här. Och ja. Nu fick Erik lite feeling här och vi kommer nog få anledningen att komma tillbaka till det. Och det vi kan säga är väl att Erik jobbar på i konstitutionsutskotten med frågorna och tänker mycket på det. Jag sitter fortsatt i kommittén, tänker på det och jobbar vidare.
Kommittén, det är alltså Renmarkskommittén.
Precis. Mm. Mm.
Och miljö och jordbruk.
Ja, absolut. Absolut. Så att, nej, det här är arbete som kvarstår och det är svåra frågor. Men det börjar bli dags för politiken att våga komma fram till någonting i det här. För det har gått lång, lång tid nu.
Ja, för det kommer inte funka att be intressegrupperingarna att lösa ut den här frågan. För det ligger emot, alltså det är en politisk uppgift att lösa ut svåra konflikter.
Mm, så är det.
Det är därför vi finns.
Och det kommer vi fortsätta med. Men Erik, vi ska spela in fler avsnitt framöver. Och
det ska vi göra.
Vi tar ju gladligen fortsatt emot tips på eventuella gäster och teman. Saker ni borde vilja höra, som vi kanske borde reda ut och så vidare. Spela in det till?
Ja, till mig. Erik med k.ottosson med s@riksdagen.se. Tar vi gärna emot era förslag och tankar på idéer.
Jättebra.
Tack för idag, John.
Tack själv.
Hej, Jöken.